Jag skulle spela kung och jag var ordentligt nervös. Det var på fjärde klassen i skolan och julfestens teaterpjäs handlade om en kunglig familj. Jag minns inte vilken pjäs och något mer om vad det handlade om. Men min bravur var att jag kunde snarka så att det ekade i salen när jag sov på scenen. Jag tror jag fortfarande kan det. Alla skrattade när jag plötsligt drog till med en snarkning som kunde väcka björnar. Jag hade dessutom lagt till en riktigt passlig konstpaus så att alla trodde att det egentligen inte hände så mycket när kungen skulle sova. Den lilla, blyga pojken som egentligen inte ens vågade prata så väldigt mycket med andra var riktigt stolt över att kunna underhålla på det viset. Mamma hade då flyttat till landet och det var meningen att jag skulle följa efter bara skolåret var slut. Jag ringde till mamma varje tisdag klockan 6 på kvällen från telefonkiosken ett stycke från mommo och mofa som jag då var hos tills vidare. Jag berättade om teaterpjäsen och att hon borde komma och se på den. Hon lovade att försöka komma. Och jag stod utanför skolan och väntade. Länge. Jag visste när bussen från landet var framme. Och när jag borde se mamma komma från busshållplatsen vid torget. Och jag visste också när det var för sent. Att hon inte hade kommit med bussen. Så jag gick till skolan. Jag gick in i gymnastiksalen till julfesten. Jag gjorde min roll som kung, snarkade så folk gapskrattade och gick hem. Istället för glädje var det enda jag kände besvikelse. Det var länge sedan den julfesten i slutet av 1970-talet och mycket har hänt sedan dess. Och nu har mamma dött. Nu kommer hon aldrig mer någonstans. Du lyssnar på dokumentären Världens bästa mamma av mig, Bo Ahlgren. Plötsligt ringde kyrkklockorna för mamma. Och jag satt där i kyrkbänken och försökte få ordning på mina tankar. Jag satt där och kom så tydligt ihåg en fredag kväll. Jag hade satt mig i soffan efter en lång arbetsvecka. Och jag tänkte att precis nu, i den här stunden, så är allting okej. Efter några års tunga tider med jobb, familj och föräldrar med hälsoproblem. Mamma hade tidigare fått en ny hjärtklaff och hon var hjärtans glad för det. För hon orkade genast mer efter operationen. Och operationen gick hur bra som helst. Min styrpappa hade fått en ny höftled och kunde snart börja gå som vanligt. Och köra bil så att de igen kunde köra till sina favoritcaféer och hämta garn till mammas handarbeten. Det var just då, den där fredagen, en sällsynt stund av lycka. Följande morgon ringde mamma och sa att det verkade vara något fel. Hon kände sig dålig. Jag ringde jourrådgivningen som tyckte att det räcker med att kontakta vårdmottagningen på måndag om det inte blir värre under veckoslutet. På måndag fick mamma uppmaningen att ta en del mediciner som kanske kunde hjälpa med matsmältningen som det verkade vara någonting med. Det gick ett par dagar och på onsdag orkade hon inte längre stå på egna ben. Så vi ringde ambulansen och hon hamnade på sjukhus. Provresultaten visade först inte att det skulle vara något allvarligt. Ont hade mamma inte heller. Ingen feber. Blodtrycket var ok. Syresättningen normal. Men hon chippade onormalt efter andan. Magen fungerade inte. Och matlusten hade försvunnit. Och hon hade lite allmänt illamående. Det gick en vecka till på sjukhuset. Fler undersökningar. Sedan började provvärdena bli sämre. Mamma blev tröttare för varje dag. Fastän hon nog var på gott humör. Hon fick lite feber. På torsdag togs det sedan magnetröntgen. Och på fredag var diagnosen klar. Det var cancer. Äggstockscancer som hade spridit sig. Och blodvärdena var såna att det lönade sig att komma och träffa henne. Njurarna höll på att ge upp. På lördag var vi sedan där, alla, hela familjen. Och jag kom överens om att träffa avdelningsläkaren på måndag morgon för att få ordentligt besked om läget. Det veckoslutet var det ångest, panik, rädsla, ilska, gråt, mycket gråt. Det var nästan så att jag skulle ha börjat be om en tjänst för att få ett under. Men för mig var det hopplöst att börja be om någonting som saknar realitet. Att be utan att tro är så omöjligt. Att man blir arg på allt och alla. Förbannad på döden. Och så inser jag att det inte är så många exakta minnesbilder. Det finns kvar från de 54 år som mamma och jag hade tillsammans. Jag försöker titta på gamla fotografier. Och jag tycker att de inte säger så mycket om hurdan min mamma var. Jag minns helt enkelt inte riktigt. Så känns det. Mamma har på så gott som alla bilder samma leende. Och jag hittar en bild på mig på min femårsdag. När jag sitter vid vardagsrumsbordet med den fyllda kakan framför mig. Kakan har fem ljus. Och jag har också ett stort, öppenhjärtligt leende. Jag kanske låg förr på samma vis som mamma. På bilden ser man ett skåp som står bakom. Och jag minns att de hemma tog ifrån mig min trehjuling eftersom jag gjorde en inomhusbana. Och i en fartkurva kraschade med styrstången in i skåpet för att få bättre fart ut ur kurvan. Skåpet hade för alltid djupa spår av styrstångens handtag. Jag minns att mamma läste högt ur Kalle Anka-tidningarna för mig redan tidigt. Kanske från det att jag var ett par, tre år gammal. Och jag sa aldrig att jag redan visste vad som stod i pratbubblorna. Eftersom jag med tiden lärde mig läsa när jag hörde texten och samtidigt tittade på bilderna. Jag tyckte så om att mamma läste högt för mig. Så att jag satt nära bredvid henne och följde med. Och jag minns att jag brukade hålla henne i handen när vi var på stan. Och att vi ofta brukade gå till handarbetsbutiken för att köpa trådnystan till mammas handarbeten. Jag försöker hålla kvar minnet av hennes röst. Jag vet att den med åren försvinner. Den exakta känslan av hur någon låter. Så har det gått med mormors röst. Nu 25 år sedan hon gick bort. Men med mamma har jag en kort intervju sparad. När vi talade om våra gamla tider. Om hur det var att vara ensamförsörjare. i det lilla gula huset tillsammans med mummo och mufa.
Tycker jag att inte var det nu något så dåligt heller. Det gick det och det. Men det var ju nu det för att jag hade mamma. Jag var ju inte, behövde ju inte vara ensam på det viset. Hon skötte om dig och då när det behövdes.
Om man tänker på liksom, om attityderna omkring för ensamförsörjare på 70-talet, var det liksom, hur upplever du det?
Jag tyckte nog att de som var omkring mig så inte. Nu var det helt normalt bara att det var så inte. Inte kommer jag ihåg att någon skulle ha någon annan åsikt.
Det som hon också sa då, när vi hade slutat banda, var att nog blev det ju ett bra liv. Nu när jag lyssnar noga på mammas röst i den situationen med bandspelaren mellan oss, så hör jag hur hon tänker noga på sina svar. Vi är båda försiktiga, för att vi aldrig har pratat på det viset om sådana saker tidigare. På måndag morgon satt jag och såg på mamma medan vi väntade på att hennes läkare skulle komma på morgonronden. Hon var lugn. Hon hade ringt sina vänner för att uppmana dem att regelbundet gå på kontroll för äggstockscancer. Undersökningen är så enkel, sa hon åt dem. Det var nog fel att inte gå på kontroll, sa hon åt mig. Ronden drog ut på tiden så vi fick vänta där i 2 timmar. Tiden kändes så lång. Fastän jag tror att vi båda tog den tiden som en förlängning med tidsfrist. Och vi tänkte väl kanske att vi nog skulle få ett besked att det fanns något slag av hopp i varje fall. Fastän vi båda visste att det inte är frågan om hur det ska gå. Det var bara frågan om när. Jag sa åt mamma att jag inte riktigt visste vad jag skulle säga. Inte behöver du säga någonting alls, sa hon. Så vi pratade om helt vanliga saker. Vad som hade hänt under veckoslutet. Vädret. Hur hon så tyckte om sin läkare på sjukhuset. Och hon bad mig skaffa 2 kuvert. Och på kuverten skriva namnet på 2 flickor. Hon brukade alltid komma ihåg dem med små presenter. Och nu hade det gått ett tag sen senast, så jag skulle sköta om den. Jag insåg att jag egentligen inte riktigt visste hur många och bra vänner min mamma hade. Och när jag satt där och såg på henne, så undrade jag hur bra jag egentligen kände henne. Avdelningsläkaren och skötarna kom. Och de berättade att det inte finns något alls att göra. Mamma kommer att dö av cancer. Den hade spridit sig i buken. Och njurarna hade så gott som helt gett upp. Jag fick inte ur mig så många frågor alls. Gråten fastnade i halsen. Och jag hade ingenting att säga. Mamma blev nog till sig att det var så definitivt. Hon hade inte heller hunnit ta in det hela på ett par dagar sedan diagnosen kom. Nå, för mig är det inte så farligt, men det är synd för mina pojkar, säger hon åt läkaren. Och hon ser vilsen ut emellanåt och hon log inte hela tiden så som vanligt. Jag minns inte längre exakt vad som hände under den eftermiddagen. Jag gick till en butik i närheten och skaffade lemonad, chips och choklad åt mamma. Sånt hon tyckte om. Hon hade sin stora pandabjörn med sig i fotändan av sängen. Hon gillade kramdjur och hemma fanns de lite överallt. Senare på eftermiddagen var hon ganska trött, så vi gick hem därifrån. Jag stannade till i dörren och vinkade åt henne. Vi såg på varandra och jag kunde se att hon kände sig vilsen. Med gråten i halsen sa jag så som vi alltid sa det. Inte hej eller vi ses. Vi sa det mu. Det har att göra med en svunnen tid med mjölkkossor på den tidigare gården. Vi tyckte alltid det var lite roligt. Jag var nog oerhört besviken när vi flyttade till landet, när mamma gifte sig där. Och vi började ett nytt liv på gården med kossor och åkrar. Jag hatade att behöva flytta från min skyddade gård med ett litet berg, med bärbuskar och träd och alla mina barndomsminnen. Fast det sa jag nog aldrig rakt ut hemma. Man anpassade sig och jag lärde mig att köra traktor och jobba långa dagar ibland. Och jag kan sköta en mjölkmaskin och jag vet hur man ska odla hö. När jag till sist flyttade hemifrån för gott var nog en av orsakerna mamma. Jag tyckte att hon hela tiden gjorde anspråk på min tid med jobb på gården, bilskjuts till butiker och sånt. Så jag flyttade och försökte leva mitt eget liv, så som man gör. Det blev också perioder utomlands och ibland kunde det gå månader så att vi inte hade någon kontakt alls. Jag tyckte då att jag hade haft ett närmare förhållande till min mormor som till stor del tog hand om min uppfostran eftersom mamma fick mig som 17-åring. Jag fattade nog aldrig som yngre hur man som tonåring även har annat att tänka på än att hela tiden sköta om spädbarn. Klockan var 6.25 på tisdag morgon när telefonen ringde. Jag såg genast på numret varifrån samtalet kom. Det var skötaren som ringde för att säga att mamma precis hade dött. De hade varit hos henne en stund tidigare och hon hade varit på gott humör som vanligt. Och det fanns då inga tecken på att det hade blivit värre. Hon hade inga smärtor. De hade frågat henne och mamma sa nej, det har hon inte. En stund senare hade hon somnat bort. Lugnt, sa det skötaren. Jag hör på hennes röst att hon också är lite kärrad. Jag ringer min styrpappa. Vi ska träffas på sjukhuset för att ta ett sista farväl. Jag kommer dit först och väntar på att få gå in i det tysta rummet dit personalen har fört henne. När jag kommer in i rummet där mamma ligger så stannar jag där i en timme. Jag pratar med henne, rör vid henne. Hon känns fortfarande varm. Hon har en duk virad kring huvudet och under hakan för att hålla ansiktsuttrycket, leendet. Det är så det görs. Det är första gången jag ser en död människa och det är mamma. Det känns overkligt. Jag förstår att det tagit slut. Men jag pratar ändå med henne. Jag försöker att hålla tillbaka gråten utan att lyckas. Och jag säger saker som hon nog skulle ha vetat att jag säger i varje fall. Jag rör vid hennes axel en sista gång innan jag går ut. Och då känns hon kall. Och jag kunde svära på att hennes leende har bytts ut till en allvarlig och sorgsen min. I kyrkan sitter jag och väntar på att musiken ska börja. De psalmer som ska spelas är mammas favoritsalmer. och det är kanske det enda som i det ögonblicket gör mig obekväm. Det är psalmernas patos, sorgmodighet och högtidliga rättesnöre som alltid fått mig illa till mods. Tills orgeln börjar. Och jag ler där jag sitter i kyrkbänken. Det låter som direkt ur en film om hobbitarna. Varelserna i J.R.R. Tolkiens romaner. De är korta, ofta kraftigt byggda, godmodiga och blyga. Men väldigt rakt på sak när det gäller. Precis som mamma. Det har gått ett halvt år sedan jag satt i rummet där mamma låg död. Hon var där, men hon var tyst. Jag talade med henne, men hon hörde inte. Jag talade med mig själv. I ett par månader efter att det hände så skickade jag fortfarande WhatsApp-meddelanden till mamma, så som vi alltid brukade. Men jag laddade nu själv hennes telefon för att meddelandena skulle nå fram. Och samtidigt som jag skickade mina meddelanden så visste jag att det inte längre kommer något svar. Hej mamma. Idag är jag trött och ledsen och saknar dig. Mycket. Mu. Moin. Hur är det dit? Jag tänker nog på dig varje dag. Nu känns det lite bättre idag, men jag är nog ganska trött. Ska försöka röra på mig lite mer nog. Hälsningar från alla. Grattis på födelsedagen. Och så lägger jag till hennes favoritsymboler. Hjärta, nallebjörn, katter, fyrklöver och en sol. Men meddelandena började kännas som det här med att be. Varför gör man det när det är så omöjligt? Den ena sekunden öppnar sig en avgrund med sorg och besvikelse för att i nästa ögonblick bytas ut mot en glädje över ett helt liv som nog blev helt bra, som hon själv sa åt mig. Det känns hanterbart, men så tänker man på den lilla röda stugan där man från gården genom köksfönstret kunde se mamma sitta där med sina handarbeten när man kom dit. Och så står man där och gråter igen. Ännu ett halvt år senare. Jag träffar Susanne Stenberg som har jobbat som diakon. Och hon var god vän med min mamma. Jag vill träffa henne för att tala om sorgen, om mamma och om döden. Hon är den som kommer då en människa vet om att döden är nära. Hon åkte genast till min mamma när diagnosen var klar. Och hon sjöng där i rummet på sjukhuset. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det berättade mamma för mig. Och det gjorde mamma nog lite bättre till mods. Och Susanne besökte min styrpappa Åke hemma hos honom som stöd. Och nu sitter jag där hos henne. Och jag vill egentligen inte prata om det hela. Det känns som om det skulle vara lättare att låta bli.
Hejsan.
Hejsan.
Stig på.
Tack, tack. Jag vet inte vilken ände jag ska börja. Det här är ett jättesvårt ämne för mig, jag märkte det. Jag har skjutit framåt det hela tiden. Att jag egentligen liksom ville börja ta i det.
Okej.
För att för mamma är det ju ingen skillnad i dagens läge. Så som jag nu ser det. Mm. För det är ju liksom slut. Over and out. Ljusens släkt.
Jo.
Men det här, sen som sen för de som är blir kvar så är det bara en stor ett stort tomrum, inte något annat.
Nej.
Så frågar någon så då kommer man på någon sån här då kommer man in i någon slags sån här hurtigt humör där man liksom. Jag minns när du var där i Hindersby och jag var där, vi träffades, så tyckte jag att det där lät ju bra. Det kändes bra som du sa, att ja, man, det är ju som det. Och så här. Och ibland är det som det.
Jo.
Men ibland så är det inte.
Nej.
Det kommer sådana... Jag brukar ju göra så att jag brukar läsa in mig på det och ta reda på att hur funkar det här. Och så här. Men det har jag inte ens vill göra med det här, att liksom, vilka skeden. Jag vet att alla går igenom det, alla reagerar kanske lite olika, men det finns säkert olika skeden man går igenom. Olika insikter.
Jo, insikter, men jag tänker att du ska inte fundera på skeden, därför för att eftersom alla relationer är unika så är ju sorgen individuell. För man har ju olika roller och olika relationer till alla människor. Mm. Så att man inte faller i fällan att man börjar jämföra med andra. Eller lyssna på människor som kan säga att hon har det bättre nu. Eller hon var sjuk och så vidare. För att då blir det ju lätt det här att ska jag ha skuldkänslor för att jag sörjer henne. Fast man intellektuellt kan veta att man vill ju inte att ens nära ska plågas. Men det betyder inte att det blir tomt och att man inte sörjer. För det är ju förlust för en själv. Familj och att det här, man har ju olika roller och relationer där. Att syskon har ju upplevt en förälder på olika sätt och är man partner till den som har dött. Och hur, jag tänker liksom att du har ju varit med din mamma hela ditt liv. Medan Åke igen, han har haft en vuxen relation med henne. Men förstås en annan relation.
Ja.
Och sorgen utgår ju ifrån det.
Ja.
Ja.
Jag vill inte gå in och liksom... störa en annan sorg heller. Så det, jag, dessutom har jag en sådan läggning att jag håller det för mig själv.
Ah, just det.
Jag vill ju inte vill jag nu heller. Jag märker när jag sätter mig ner här så inte vill jag prata om det.
Nej. No, är det så? Man kan ju lätt börja med olika beteenden för att man ska behöva sörja och tänka. Är det liksom, jag menar typ man surfar eller dränker sig i arbete eller droger, alkohol och så vidare. Är det liksom något beteende du... känner igen
nej.
Att du gör eller låter du
känslorna
komma när de kommer?
Nej, jag låter dem komma, ja. Om jag passar ett ställe när jag åker till landet och det här stannar på de vanliga butikerna så kommer det. Där brukar jag alltid ha en beställning från mamma att hon ska ha tråd.
Ja.
Så vet du.
Ja, så då är det påtagligt.
Jo. Då liksom känner jag enorm sån här sorg.
Och var hittar man sin tröst. Mamma hade och Susanne har sin församling och sin tro på Gud som jag vägrar söka tröst i. Mamma hade alltid på sig sitt halsbandsmycke, ett kors en god vän gjort åt henne. Hon hade det på sig in i det sista. Men jag minns också mammas vilsna blick då vi såg på varandra sista gången på sjukhuset. Och jag känner mig lite illa till mods. Det känns som om det fanns falska löften i det ögonblicket.
Jag minns inte vilken dag, men det var en av de där första dagarna så då hade du varit där. Jag tror att det for när jag kom.
Vi möttes där.
Så sa mamma att du hade sjungit en psalm för henne. Var det blott en dag?
Jo.
Min första reaktion var att jaha. Men där ser du, har jag lärt mig av mamma särskilt de här tre senaste åren att hon var ju aktiv i församlingen och
jo.
Hon trivdes där i den gemenskapen. Och hon trodde väl nog, vi diskuterade inte så hemskt mycket men jag förstod ju att hon tror på Gud och så här.
Jo.
Så att jag förstod ju betydelsen av salmen för henne. Det betydde nog jättemycket.
Ja, just det.
Och det räcker för mig det.
Jo.
Vad tror du, vad händer efter döden? Vad tror du?
Jag tänker att det finns en fortsättning. Men sen tänker jag samtidigt att jag vet. Inte vet jag ju. Ingen har ju kommit tillbaka och berättat. Så på ett sätt är det ju som en positiv överraskning. I ja. Så fall. Att det här. Jag menar att inte finns det ju egentligen, jag menar Bibeln eller vilka dokument som helst som egentligen skulle säga så precis att då sen går det så här och så här och så här. Mm. Att om man tänker i Bibeln så är det ju bara att vi kan få uppstå.
Ja.
Men att vad, hur är det i praktiken?
Men ger det dig någonting just med tanke på döden och liksom hur du kan liksom bearbeta döden och liksom nå en kompromiss med det faktum att döden finns?
Nå, kanske det att jag tänker att på det sättet så är inte slutet. Det är inte slutgiltigt slut, utan det finns en fortsättning. Mm. Om jag tänker som min mamma till exempel nu då, så det finns en möjlighet att jag på något sätt så kan återförenas med henne. Och det känns ju tryggt. Ja. Eller skönt,
ja,
kanske.
Det är en tröst.
Ja, det är en tröst.
Ja, jag förstår det helt och hållet. Jo. Men jag tog inte det alternativet nu heller.
Men att jag tänker det och att inte frontar det ju heller, att inte jag skulle ha känt ilska.
Jo, ja, det förstår jag.
Och tyckte att det var orättvist, eller varför just hon, eller varför gick det så här och så här. Mm. Att det här, alla de här känslorna.
Jo.
Att inte hade varit så att jag tänker liksom att Gud fixar allt, så nu behöver jag inte sörja. Mm. Eller bli arg, eller tycka sig eller så.
Nej.
Fåglarna väckte mig omkring 2:30 tiden på morgonnatten, då för 3 år sedan, när jag efter många år var tillbaka hos mamma på landet, i den lilla byn Hindersby i Lappträsk. Livet krävde då en paus, ett ställe att dra sig tillbaka för att återhämta sig. Jag hade under årens lopp helt glömt att fåglarna håller på så där när det blivit vår och varmt. Flyttfåglarna är glada när de nått fram. Mamma och pappa, min styrpappa, hade hunnit bli äldre. Men det hade också jag. De hade sina rutiner och var så nöjda med dem. Nu ska vi ta kaffe, sa mamma vid 10-tiden på kvällen. För på det viset sov de bättre. Så fungerade det för en del. Mamma var regelbundet på missionskretsens möten. Och nästan varje dag höll hon på med sina handarbeten som också gick till kretsens lotterier. Katter, änglar, fåglar, tomtar. Det måste ha blivit tusentals av dem under åren. Jag försökte få henne intresserad av att sälja sina virkade axelväskor så att vi skulle göra en webbsida för väskorna. Men hon hann alltid ge bort väskorna i den takt de blev färdiga. Mammas specialhobby var modellbilar, alla av samma franska märke. Och hon höll i många år en modellbilsutställning i byn som samlade byborna och andra. Om hon som ung hade varit blyg och lite tillbakadragen, så var hon nu social och gjorde som hon ville utan att bry sig om vad andra tyckte. Nu förstår jag att utan de här 3 sista åren hade sorgen efter mamma blivit så mycket värre. Vi hann lära känna varandra på nytt. Jag hittade för ett par år sedan mammas dagbok, nedpackad i en låda. Hon hade den sedan i hyllan vid sängen. Jag tror det förde henne tillbaka till en viktig tid. Hon skrev inte så väldigt mycket i dagboken. I början skrev hon att hon fick den på julafton när hon var 15 år. Att hennes pappa hade varit julgubbe hos en familj som bodde granne med dem. Och att hon det året hade fått ganska många julklappar. Det verkade vara en lycklig tid. Och det var det nog. Så sa mamma också om 50- och 60-talen, då när hon var barn. Vi talade kort om det efter att hon ungefär en månad innan hon gick bort fick kontakt med en av sina kusiner hon ofta lekte med som barn. Och som hon inte hade haft kontakt med på 50 år. De bodde då i Antby i Lovisa. Kusinen är Kristel Litens, Och när hon nu kom till Lovisa så satte vi oss på ett café i centrum av stan för att minnas mamma.
Jo, din mamma var nog där också i, och lekte lite. Och jag hade ju tält där, så min mamma, vi har bild av det också, nu var i tältet och sådär.
Det är just sånt där, så jag har inget, jag har aldrig hört om det, jag vet ingenting om det där.
Så
kom ju överens då när ni lekte.
Jo, vi kom överens med det. Min mamma, hon var så snäll och hon tyckte mycket om att leka med dockor och sådär. Ja.
Jag tror att det där visste jag för att det lämnar hon aldrig under sitt liv. För hon fick en liten leksaksdockvagn med en liten leksaksdocka av min bror här i vintras till julklapp. Hon tyckte jättemycket om sånt fortfarande. Hon höll nog barnet inom sig.
Men vi var ju mycket där då hos din mamma då. Där de bodde där uppe. Så.
Där uppe, Västerbåsvägen 16.
Och så,
ni var där också?
Jo, vi var ju mycket där och lekte då när vi var små då. Det var så fin gård där också. Det var ju berget där och det var liksom...
Det var skyddat och man kunde klättra
det,
där.
Ja, det var alltid mycket blommor där på gården. Det visste mamma då, när jag hörde mycket blommor. Och det var så roligt att vara där faktiskt. Och min mamma gillade ju också att komma dit så... Så jag var ju ofta med då med mamma när hon gick dit och hälsade på då. Så lekte vi med Stippi då där. Och så när min mamma kom då, förr var det ju så att man behövde inte ringa och säga att, liksom, någon be att man ska komma. Utan man gick bara och se om någon var hemma. Och sen hade jag mycket lego där då, så jag byggde mycket med lego där inne då. Tyckte alltid om att göra det.
Ah, det fanns där?
Jo, jag hade mycket lego. Jag byggde hus där alltid när jag kom där, så satt jag och lekte där inne också. Så var vi ute och lekte.
Just det.
Ja, så att det var riktigt, det var roligt faktiskt att hälsa på där alltid.
Vet du, jag känner igen så mycket. Jag hade mycket lego. Så det kom ju därifrån säkert. Det var säkert samma legoklossar jag lekte med.
Men sen så förlorade jag kontakten då och så liksom, det blev det inte sen. Så, sen var det så roligt då att ta kontakt med Stippi då. Jag ringde ju då och pratade med henne. Hon var så glad och det var så roligt att prata med henne faktiskt.
Det är en sak kvar. Jag ringde till kantorn, Vera Tolander. Det var hon som spelade på orgeln i kyrkan på mammas jordfästning. Jag berättade om de två kuverten mamma bad mig leverera åt hennes två flickor. Jag skriver flickornas namn på kuverten och lägger i en 20-lapp åt dem båda och får det gjort.
Hej, stig på bara.
Tack för att du hade tid för mig.
Tack.
Jo. Jag började fundera på mig till rätt ställe.
Jo, det kom nu.
Hör du,
ja.
Det var de här två kuverten som blev ogjorda.
Ja.
Det liksom, hur ska ni förklara, det blev viktigt för mig, för det var sista.
Ja.
Det var som så att jag har ju ungefär 100 kilometer då till Hindersbyn.
Ja.
Var där och det tog alltid en timme extra.
Precis.
För det fanns alltid beställningar på garn och allt möjligt på vägen.
Ja.
Men det här var nu saknar jag den där uppgifterna, men här är nu sista. Sådär.
Tack ska du ha. Det. Tack ska du ha. Och vi kommer ihåg.
Ja,
mamma.
Det här, som jag sa, din musik, som tack för den där i kyrkan, där på orgen, så den fick mig att liksom svänga till positivt. Att det är det som jag kommer att komma ihåg, det där positiva. Så. Tack för det.
Ja, tack. Det var fint att höra. Jag tänker alltid på henne när vi har någon musiktillfällen eller någonting. Att det är nu någonting som saknas, eller det är någon som saknas, för hon var ju med på mycket när jag spelar orgelkvarter eller
just. Hon tyckte om det.
Ja.
Det har jag hört om nu.
Ja. Men som sagt, hon betydde jättemycket för oss, så jag säger det också. Jag vet inte om jag har berättat det här åt dig. Det var, alltså jag började ju i Lappträsk som kantor där december 2010. Och så råkade jag träffa henne i kyrkan och jag hade inte sett henne förut. Hon var då där ensam, hon var inte med Åke utan hon var ensam i kyrkan då. Och så gick jag då och hälsade på henne glatt och presenterade mig själv och sa vem jag var och frågade vem hon var. Och sen blev hon lite sådär ställd och frågat att varför kommer du till mig? Varför kommer du att tala med mig? Frågade hon. Och så sa jag att men, jag har inte sett dig förut. Att jag tänkte nog presentera mig och säga att hej, hej, att jag är här och jag är den och den och vem är du liksom. Och sen kom hon, var det några veckor efter det så kom hon till mig och sa att ja, du var den som kom till mig och pratade med mig. Att du var den liksom. Att hon kände sig på något sätt då sedd.
Du har lyssnat på dokumentären Världens bästa mamma som handlar om hur det blev för mig när min mamma Kristina Margareta Dorita Sirén dog. Producent var Staffan von Martens, ljuddesigner Jyrki Häyrinen och jag heter Bo Ahlgren.